Ja, hej och välkomna till Rådet. Med mig har jag också förstås Marianne Laxén, Gitta Dahlberg och Klaus Bremer. Hej på er.
Hej.
Vi ska idag diskutera om hur Finland ska vara koldioxidneutralt till år 2035 och hur vi ska klara av det. Men före det så tänkte jag gå den vanliga rundan med att vad ni har funderat på. Om du, Marianne, börjar med dina funderingar.
Ja, för det första så tycker jag att vi ska hälsa våren välkommen. Det börjar kännas riktigt skönt. Oj, oj, så det är härligt när det är ljust på morgonen när man vaknar. Men sen det som jag har funderat på egentligen, det vad jag har gjort, så jag har hållit på med faktagranskning här under förra veckan. Och det berodde på att då när vi hade rådet för 2 veckor sedan, så blev jag så paff när Klaus berättade om att den socialdemokratiska regeringen i Nya Zeeland hade förbjudit fackföreningsrörelsen, så jag måste ta och kolla upp det. Och slutresultatet av den här kollen är den att i början av 1990-talet avskaffade den borgerliga regeringen den obligatoriska anslutningen till fackföreningar, och strejkrätten begränsades. Så att det var det med den socialdemokratiska regeringen som förbjudit fackföreningsrörelsen. Och eftersom det här var att, jag säger inte det ordet, utan jag säger att det var icke-sanningsenligt, så fick jag för mig att också granska vissa andra av Klaus påstående förra veckan. Och sen så gick jag och kollade det här med att småföretag skaffar 98% av alla nya jobb i Finland. Jag försökte hitta information från Finlands näringsliv, yrittäjat sidor, statistikcentralen och ministeriet. Och där hittade jag en undersökning som möjligen då Klaus hänvisar till. Den gjordes 2013 på material som var från 2011 och hette Minne ordet työpaikat syntyvät. Och här säger man då att av de nya jobben skapades 48% på arbetsplatser med högst 9 anställda och 91% på arbetsplatser med färre än 50 anställda. Så det är troligtvis det här som Klaus hänvisar till. Men det som inte kom fram när Klaus talade var det att trots att de här småföretagen är de som skaffar de flesta jobben, så är det också inom det område som de flesta försvinner. Så att vi vet inte egentligen hur många det är på plus där. Och sen den tredje saken som jag lite funderar på då också när vi hörde det förra gången var att 50% av EUs skyddade skogar är i Finland. Och jag tittade efter EU-statistik och jag hittade ingen statistik tyvärr. Men sen så började jag titta på uppgifter om lagstadgade skyddade områden i Sverige och Finland. Och i Finland så har vi då lagstadgade skyddade områden 17 800 kvadratkilometer. Medan man i Sverige har 68 700 kvadratkilometer. Och den enkla slutsatsen jag drog av det här var det att då kan ju Finland inte ha 50% av EUs skyddade områden. Så att jag vet inte varifrån den här uppgiften
kommer. Men den kommer väl från, det jag vet jag, att den kommer från skogssällskapernas, vad heter det?
Jo, jag har nog hittat en sådan.
Ja, det kommer. Du behöver bara slå upp det i Google, som förstås inte alltid säger någon sanning.
Det försökte jag också, men det
där var också den här skogsindustrin som förde fram det. Och det som skiljer Finland och Sverige när det är frågan om skyddade skogar är att de största skyddade skogarna i Sverige är på fjällsluttningar och bergsluttningar. Och det där. Och det som skogsindustrin kan använda, det är inte de här, eller okej, nu har man ju sett i Alperna att det går att använda det, men i första hand så tar de i beaktan det som går att avverka och använda. Och då är vi uppe i de här siffrorna som jag sa.
50% av hela EU, håller du fast vid det fortfarande?
Ja. Kyllä.
Eller
skogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogsutskogs
jag trodde inte heller nämligen riktigt på det ändå. Jag blev mycket tveksam, men när jag sen googlade fram de här uppgifterna så det där var det nog helt överensstämmande med det som Klaus sa.
Ja, ännu det här med nya arbetsplatser. Sen 2013 så har det här vad heter det, ensamföretagarna riktigt utvecklas. Och där har du ju alldeles rätt, Marianne, att det är en stor del som misslyckas.
Ja.
Men att vi driver ju sakta allt mer mot det att när storföretagen minskar på sina anställda, så enda möjligheten att fortsätta ditt liv är att du hittar på någonting som har att göra med ditt yrke och det som du har lärt dig. Och där kommer jag, min jättegoda vän i riksdagen, Vokkolainen, som var då kommunist och vänstergosse i Varkaus, har tyvärr avliden, tyvärr. Men att där, han var den första i vänsterförbundet då som började faktiskt att jobba med företagarna i Varkaus. När han insåg att det där, de som blir avskedade från de här stora pappersbruken, så måste få en möjlighet att fortsätta med någonting som de kan. Och det tyckte jag var, det var fint. Det var fint. Mm.
Yes. Kan du kommentera ännu Nya Zeeland då, för det tog nog mig hårdast på hjärtat.
Jo, förlåt. Jag var där då i början på 90-talet.
Mm.
Och det var så starkt överallt det där att nu är de avskaffade, de finns inte mera.
Men det var väl det där tvånget då som var avskaffat?
Det var, jag var väl 92 just tror jag där, 92-93.
Men det var
93.
Den borgerliga regeringen som gjorde det här och inte den socialdemokratiska regeringen. Ay, det måste också vad heter det? Ja, okej, be om förlåtelse.
Okej.
Och sen en annan sak som hör till det här också med fackföreningsrörelsen, så det är ju det att de flesta länder har ju skrivit på det här FN-konventionen om mänskliga rättigheter, och där hör ju rättigheten också att organisera sig fackligt. Så det går inte att förbjuda facket så här i ett demokratiskt land, så där bara.
No, det var ganska underligt då i början på 90-talet också att det kunde gå på det viset, men att det där, jag vet inte.
Det var då de borgerliga som hade ställt till
det. Ja, men då förstår jag ju bättre det. Det var i deras intresse säkert.
Hade mot fackföreningsrörelsen så får lite vad heter det läggas på is nu.
Det var faktagranskning av Marianne Laxén.
Yes.
Gitta, vad har du funderat på?
Ja, förutom att jag har funderat på corona och glatt mig åt att vi har lyckats få en vaccineringstid åt mig den här veckan, så att efter torsdagen så kan jag känna mig kanske lite säkrare. Men det som jag också har funderat på väldigt mycket är när de här förfärliga rapporterna har kommit nu via tv och via pressen om hur man behandlar djur. Inte bara i Finland utan också på Island, som jag betraktar annars som ett mönsterland. Här i Finland har vi ju då den här senaste skandalen med det här skolningen av chefrar till någon art av skyddshundar. Det gäller nu väl då att beskydda sin ägare och möjligen ägarens familj. Och att få dem aggressiva mot andra. Och här har det ju faktiskt då de slår och de sparkar de här hundarna och Nu har ju då smygfotografering eller filmning sett till att den här saken har lyfts upp på tapeten, och vilket är väldigt bra. Cheferförbundet har ju reagerat. Det är väldigt bra att de reagerar, men det där nog är man ju lite förvånad över att det skulle ha kunnat ske så i smyg att inte det skulle ha gått några rykten alls inom cheferförbundet. Men sen då när jag läste om hur man på Island behandlar sina ston, islandshästarna som ju har varit deras pärlor och som inte får ens komma tillbaka till Island om de har varit på en deltagit i några tävlingar utomlands, utan då säljs det. Men här gör man då i affärssyfte gör man då de här stona dräktiga, för att man sen medan de då är dräktiga ska kunna tappa dem på blod, som sedan då tolkas till blodpulver, och det förs vidare sen då till medicinfabriker som gör ett preparat med vilket man ska få suggor att bli då dräktiga samtidigt, så att det blir, man kan sköta det praktiskt på det sättet att det är då en tid är de dräktiga och sen pang så ska de allihopa föda sina kultingar och jag kan förstå det här med blod. rådgivning då från häst till häst så att säga, om när det gäller att rädda sjuka djur. Men att på det här sättet använda dem som en produktionsmaskin, så det finner jag så djupt oetiskt. Och sen har man ju då ett överskott på föl efter det här, och när man inte har någon annan användning för det så säljer man köttet billigt, och det lär då vara enligt artikeln väldigt omtyckt det här fölköttet på Island.
Sen äter man upp det.
Ja, det gjorde mig direkt illamående, fysiskt illamående att läsa om det här. Jag hoppas att den här publiciteten nu då kommer att göra att det blir ett slut på det här. För det finns faktiskt syntetiska preparat nu redan som används huvudsakligen då i Finland. Om man använder sig av det här andra så vet jag inte i hur hög grad, men det där, jag kan inte se något försvar för det, för att det gäller inte ett medicinskt behov.
Det är ganska typiskt hur vi använder oss av djuren för att förtjäna på det. Men det är bra att det kommer fram de här sakerna, att det mera och mera saker kommer fram, och folk tjuvfilmar och folk avslöjar och sånt.
Tyvärr så kommer det alltid på nytt om det bara försvinner inte, utan för en tid man snackar om det och sen...
Ja, det flyttar på sig från land till land.
Det är ju bra förstås att det tas upp.
Det här har ju gjorts
annanstans
tidigare.
Ens någon gång.
Mm. Och Klaus, vad har du funderat på?
Jag har tänkt på finansministeriet. Mm. Hur äckligt, bedrägligt och skenheligt finansministeriet vallar sin finska valboskap dit de vill. Och då tänker jag på i det här fallet på den här skrotningspremien, som första uppgifterna som kom och reglerna om skrotningspremien ledde ju till att hundratals människor var att skrota sina bilar, och så konstaterades det att de har tolkat fel de här reglerna och de fick aldrig sin premie, och hela den här premiereglerna får tillbaks för att beredas på nytt. Nu har de kommit hit. Suomen Kuvalehti skrev en mycket uppseendeväckande artikel om det här, att hur många som skrotar sina bilar på fel premisser överhuvudtaget. Att det där, varför det hade kommit de här reglerna ut fel, så att det fanns rum för fel tolkning. Nu det där får man då sen använda den där skrotningspremien antingen att köpa kollektivtrafikbiljetter, jag tror inte att det är många som köper. Någon kan köpa en elektrisk cykel, okej. Men nu är liksom andan i hela det här är att du tar skrotningspremien, skrota din bil, du får skrotningspremien, vi får bilskatten på din nya bil och välj en elektrisk bil som är dyr. Och tänk på klimatet. Och då när man, och det här har ju liksom grundats på att det där, du ska ha ett dåligt samvete. Det har tutats i folk att Finland har en så gammal bilstam att det är en skam, och de borde skrotas, de här gamla bilarna. Faktum är att när vi talar om personbilar till exempel, så har Finland exakt samma medeltal i EU. EUs personbils medeltal för hur gamla personbilarna är 12 år och Finland har 12,2 år. Så vi har ingen anledning att ha någon slags liksom ont samvete för det där. Men du ska bara helst skrota den. Du har alla länder, gamla östblocksländer också, av Västeuropas länder, Portugal, Spanien, Italien och Grekland som har äldre bilar än vi. Men att där körs då in att du ska för klimatets skull, så du ska ha ont samvete och gå och skrota dina bilar. Och det där, jag förstår inte det här, hur man kan fortsätta på det här sättet. Även med de här gamla bilarna. 419 euro så köper du ett sånt här paket som ändrar din bil till en bensinbil till en etanolbil. Och du... Plötsligt har du en bil som ungefär puffar ut ungefär lika mycket som en elektrisk bil, när man tänker på att över 50-60, över 60% i Helsingfors av elen som elbilarna går på, så är gjorda på kol. Så att det där,
än så länge, ja.
Ja, och det där, eller så kan du ändra det till gasbil. Men inte har finansministeriet kommit på något sätt emot till exempel den här Antonen och ST1 som är den som har introducerat etanolen här och försöker driva den. Inte får de några skattesänkningar, inga fördelar för att ta och köpa till gamla bilar den här etanol, det här sättet. 490 euro som du sen kan köra på etanol hela vägen. Att, jag måste säga att nu är det ju skamlöst det här sättet. Om jag ännu får ge ett exempel, en kolarebil, 5 år gammal Folkare Golf, 100 000 körd, alltså 20 000 i året, 16 000 är det normala medeltalet, så den är körd mer än medeltal. Automatväxellådan paja. Försäkringsbolaget ville lösa in bilen för de konstaterade att okej, att en ny växellåda kostar 5 000 och sen före den sitter i bilen så är det 6 000 och någonting. Vi löser in den. Ägaren ville inte lösa in den, gick till de här romutusliikkeiden keskusliitto, eller vad 17 den heter. De mittade en växellåda som var ännu ett år yngre till samma bil. Han fick den för 1500 euro och han kan fortsätta att köra 200 000 kilometer med den där. Istället för att skrota ner den, tvingas börja helt en ny livscykel med allt vad det innebär från början igen med utsläpp och sådär. Nu är det ju skamlöst det här.
Det här leder ju oss in på det som vi ska diskutera idag, hur vi skulle kunna bli koldioxidneutrala till år 2035. Och nu har vår klimatpanel kommit ut med direktiv för det här. Och det betyder ju att vi inte kan hålla på köra med förbränningsmotorer hur mycket som helst och hur länge som helst.
Men det är ju inte bara det frågan om att fast jag tycker också att den här bildiskussionen är viktig eftersom de flesta, eller varannan finne äger ju en bil i alla fall och kanske två också, så att därför så är det en del av den här diskussionen, men det är ju liksom ett större problem det här att hur vi ska kunna gå ner med det här koldioxidutsläppet till 2030 och sen 2045. Men jag tycker man kan väl säga på det här sättet, den här klimatpanelen, jag måste säga att jag är ju inte någon expert på det här området, för det mesta så har jag målsikter i alla frågor, men här har jag lite svårt att ens ha åsikter.
Det är nog samma sak med mig.
De ska vara underbyggda. Så att, men i alla fall att panelen har ju egentligen inte gjort någonting annat utan sagt vad vi har för mål.
Mm.
Och sen är det ju politikerna som ska säga vad vi borde göra, och där är det, jag måste säga att jag har inte en uppfattning om till exempel vad den här regeringen exakt vill ha gjort för att börja nå de här målen. Vi har allting här, vi har energitillverkningen, vi har skogsavverkningen, det tycker jag är en del av
det.
Det
är en stor del,
vi har bilar, vi har kött som man inte får äta och så här vidare bortåt. Den enda saken jag egentligen kan säga i det här som jag själv är fullständigt övertygad om är det att man måste helt enkelt på något sätt ha en, liksom en social rättvisa i den här politiken som man ska föra. Och där, liksom, om jag är snäll nu och försöker lyssna på vad Klaus säger, så har du lite samma tankegång också, att man ska inte, liksom, man ska inte tvinga de som är i svårigheter redan nu att göra alla uppoffringar, utan Vi måste se till var man ska börja spara på ett vettigt sätt och hur man ska göra det. När det gäller biltrafiken så är jag den åsikten att det är bra att försöka minska med bilar i städer där vi har kollektivtrafik och så här vidare bortåt. Men om vi ska ha, och jag tycker att där är jag lite centerpartist, att vi borde ha hela Finland, vad heter det, levande, så tycker jag nog att man måste se liksom skillnaden mellan Lappland och Helsingfors till exempel.
Mm, absolut, absolut.
Och liksom så här saker måste vi ta i beaktande nog. Men som sagt, det här är otroligt intressant, men jag tyvärr jag kan inte så mycket.
Ja, men vi har ju till exempel den här storsatsningen uppe i Kemino med planerad cellulosafabrik. Som ju är bra, för att det sysselsättningsmässigt är den bra.
Men vad ska vi ta, så länge den byggs.
Så länge den byggs,
ja. Men vad ska vi ta råvara?
Kanske nog lite efteråt också, fast det är de 250 gubbarna som jobbar där.
Ja. Bara vi inte alla blir trädkramare och sådär, så då finns det ju träd att avverka i Finland. Det växer, visserligen växer det ju inte i samma takt som det gör någonstans i Brasilien, vilka ju har påverkat vår trävaruindustri väldigt, väldigt mycket, eftersom man då av de växande eukalyptusträna så kan man få efter 10 år en skörd. Det är ju inte detsamma som att gallra här eller någonting, utan det är kant och klart och så planterar man nytt och man hinner få ungefär 5 skördar på den tiden som en björk växer i Finland. Så att det där är ju en sak man gjort också, att finsk trävaruindustri har etablerat sig i sådana länder där de kan få ut någonting. Men det där, om man tar en cellulosatillverkning så är den ju i alla fall en mera neutral tillverkning när det gäller kolet. Att så fort man går in sen för vidare förädlingar och sådär så kräver det då en hel del mera energi som man då inte kan producera genom själva produktionen som det är i cellulosan. Och Finland som ett högteknologiskt land har ju kommit med det där många goda innovationer och kan säkert göra det också i fortsättningen när det gäller användning av cellulosa till inte då bara papper och kartong och sånt. Pappersbruken börjar ju snart läggas ner, det ena efter det andra har lagts ner, men somligt har då ändå konverterats till kartongfabriker, alltså kartongmaskiner och det där kan man ju säga är en framtidssatsning, eller åtminstone är det just nu ser det ut som en framtidssatsning, för att förpackningsindustrin firar ju nog goda dagar i och med att folk köper så väldigt mycket på nätet och man tittar på hur de är packade, alla de här sakerna som kommer, så det är liksom kartong på kartong, det är både tunn kartong och det är tjock kartong och visserligen plast också så här, men det har skett en enorm förändring och Finland kan helt enkelt inte konkurrera med de här.
En nyckelfråga här är ju när du talar om konkurrens, de logistiska kostnaderna i Finland går upp till 11,7% av BKT. I Sverige, Norge, Danmark ligger man på 6%. Det betyder, det beror på att vi inte kan ordna transporterna tillräckligt snabbt. Våra vägar fungerar inte. Varför fungerar inte vägarna? Jo, för att finansministeriet tar in återigen.
Kära finansministeriet.
Lyssna. Tar in 8,5 miljarder i året av biltrafiken och ger tillbaka 1,5 miljarder.
Men när det gäller...
och ger inte det till vägarna. Våra vägar är ju skitform, speciellt de här som går tvärs över landet. Men får jag nu säga ännu, jag går tillbaka till det här med klimatpanelen. Nu är en avgörande fråga är ju det här med de här kol, vad heter det, helinielut?
Kolsänkorna,
ja.
Ja, och torvproduktion.
Ja, torv. Just
det. Ja. Det, när jag lyssnar på en hel dag på den här klimatpanelens Ollikainen som jag beundrar för att han är så övertygande och talar så lugnt. Men det är där som jag får den uppfattningen att det största problemet är att de vill stänga av den här torvproduktionen, och det är många kommuner och för vilka det är livsviktigt det här. Sen en annan sak, han kommer till bilar. Och där kommer jag igen till det här jäkla bedrägliga sättet. Han säger, alltså biltrafiken åstadkommer cirka 23% av de giftiga utsläppen i Finland. Och så går han över och talar om elektriska bilar, hur viktigt det är. Han borde säga att för det första personbilarna åstadkommer bara 7%, inte 23%. Skillnaden är att den tunga trafiken kommer ännu 15 år, 20 år framåt att gå på diesel, och det är ingenting vi kan göra. Det bara är så. Sakta kommer elektriska bilar i distributionstrafiken och hoppeligen vetebilarna så småningom. Men det går inte att ändra på det där. Men han koncentrerar sig efter att ha mockat till liksom ont samvete åt dig med 23%, så går han och talar om elektriska bilar och hur viktigt det är att vi köper det. Den svenska undersökningen så säger att när du har en elektrisk bil i butiken motsvarar det samma bensinbil som du har kört med 150 000 ren. Tyskarna kommer upp till 200 000. Före du ens köper den elektriska bilen. Att det här är sanningen. Men finns han säger också, att köpa en elektrisk bil.
Det finns ju också utredningar som visar att man på mindre än 5 år så kör man in utsläppen.
I Finland då? När man kommer åt att köra kanske 30 eller 40 kilometer på vintern på en gång när det är, du ska ha ljusen på, du ska ha det där vindrutetorkarna, du ska ha värmen på. Allt möjligt. Att teori är en sak.
Det där stämmer nog. Och just att innan man får elektriska bilar som har en ordentlig räckvidd så gynnas bara den som kör väldigt korta sträckor. Så där inom Helsingfors om man bor söder och sen jobbar någon annanstans eller just utanför stadsgränsen dit det inte går någon spårvagn. Marianne,
men
jag skulle vilja liksom hoppa från den här biltrafiken. Vi har varit väldigt långt inne på bilar och så här. Men torven, det är helt sant att det är i många kommuner så är torven en viktig inkomstkälla. Men det är nog sant att det är också en källa till väldigt stora utsläpp. Så att nu måste man ju se på den här med lite allvarligare ögon. Vi är inte tvungna att elda med torv. Det är visserligen ett kallt land det här.
Nej,
snart får man inte elda med ved heller. Men det där, okej, om man kan använda då spillved, sådana som inte duger till industrin för något som helst vettigt ändamål, så då är det ju förstås bra. Jag bor själv då en stor del av tiden i ett hus som uppvärms via ett flisvärmeverk. Men det används också för sädestorkning och annat sånt, så att det där har man en lite bredare användning än att bara värma upp ett hus.
Får jag säga några saker här som liksom får in det här i någon sorts storleksmått det här. Jag såg vad heter det, uppgifter om koldioxidutsläpp per person i olika länder. Och på världsnivå så är det då 4,9 ton. Finland 7,8, så vi är över världsnivån. Sverige är under med 4,4, Danmark lite över med 5,3, USA 15,5, Kina 8,2 och Saudiarabien leder ligan med 18 ton per person per år. Men det här, när jag nu säger de här siffrorna, man behöver inte komma ihåg dem desto vidare, så vill jag understryka det att Finland, trots att man tror att vi är så hemskt vänliga med naturen och älskar det ena och det andra, så vårt koldioxidutsläpp är högre än medelvärde i världen. Och det innebär att var och en av oss borde inse att någonting måste göras. Och frågan är nu sen vad vi kan göra. Här var en E2 sån här think tank tillsammans med Vasa universitet som hade gjort en undersökning om fråga av finländarna hur de ställer sig till klimatförändringarna och vad de själva kan göra. Och där slutresultatet av den undersökningen var det att de flesta finländare trodde att de var mer miljövänliga än vad de på riktigt är. Och sen var det andra saken som kom fram där var det att man ansåg att det var många som ansåg att ens egna och Finlands liksom insatser är helt betydelselösa på världsnivå. Och där kan jag säga de där procentsatserna också att de som var delvis av samma åsikt, det vill säga att det är betydelselöst eller helt, det var 43%. Och sen var det då 56% som var den åsikten att det lönar sig att göra någonting. Så, att, så här liksom nära vägar i de här. Och det här är liksom utgångspunkten nu tycker jag då för Finlands regering och för kommunerna när man ska liksom börja göra någonting. Bland annat har ju Helsingfors stad, också Vanda stad, vi har beslutat nu att sluta med kolkraft. Jag vet inte riktigt när det kommer att ske. Jag förstår att det ska vara inom några år för Helsingfors stadsdel, men får nu se. Och det gör, jag måste säga ärligt talat också, att det gör ju att jag funderar på att ska jag skaffa mig ska jag skaffa mig elektrisk bil om det går med Helsingfors kol eller om det går med, vad heter det, kärnkraft. Så att det är också en fråga för en personligen. Men sen när det gäller kommunerna och när det gäller fastigheterna så kan man ju också där göra insatser. Och nu ska jag berätta ett gott exempel, det här första goda nyheten idag. Att det husbolag som jag bor i, där jag har varit styrelseordförande, vi har beslutat att gå in för jordvärme. Och vi kommer att låna upp pengar för att göra det här arbetet. Och det betyder att vi behöver inte höja liksom hyrorna eller höja någonting där i huset, utan det lån som vi tar så sparar vi när vi får vår jordvärme. Och det här kan vilken husbolag som helst göra.
Hur stort husbolag?
Det är ju en rekommendation som finns alltså i Helsingfors, att när det görs någonting i ett husbolag eller när det byggs någonting nytt, så ska man ta den här saken i beaktande och försöka göra det.
Jag tror att man får något garanterat statslån eller någonting liknande, så får man bidrag i den nya staten, tror jag, för att göra det här. Det här är ju jättefiffigt, det kan vem som helst hålla på med. De håller på att borra där på Drömsö nu redan i tre olika kvarter.
Det här är ju faktiskt någonting som Sverige åtminstone är långt före oss, det här med jordvärme och det där. Jag har hört mig för om det där på kojan, stugan där på landet. Och det där, och de säger då att på 7 år så betalar det sig. Jag vet inte hur de räknar. Och det är säkert många som ryggar tillbaka för det här 7 år. Men att det där, på något sätt, du har läst rätt, Marianne, de har i Sverige kommit mycket, mycket längre.
Jag känner till i Stockholm, så jag känner familjer som bor i egna hemshus inne i Stockholms stad, som också har gjort det tillsammans där. Så att det är mera utbrett där. Men jag misstänker nog att det kommer att vad heter det, bli bättre här också.
Jag har en bekant som säger att 3,5 år tycker han att det betalar sig tillbaka. Ja, ja. Det är sen hur mycket man konsumerar elektricitet, och har man exempel i höjden av idioti takvärme i sin stug som var modern på 95.
Man har gått igenom många olika faser och alltid har man då trott att nu har man hittat då den rätta metoden och den bästa metoden. Ja. Och sen går det 10-15 år och sen kommer det nya direktiv eller nya rön.
En annan sak är ju de här solpanelerna. Nu ligger vi ju väldigt långt efter Sverige.
Och vi har solpaneler på landet. Vi säljer el.
När jag flyger över Finland med helikopter, så har jag noterat under de senaste åren hur mycket det har kommit till solpaneler på orter som då tydligen endast har sommarstugor, att också i sommarstugorna. Och det är ju positivt.
Ja. Men det är inte så där bara heller att lyfta upp solpaneler och installera dem på sina tak, utan man måste komma in med det där en försäkran om att inte grannarna sätter sig emot det, eller att det inte liksom stör då sikten från havet. Ingenting ska så att säga få påverka. Så vi är fullständigt idiotiskt. Vi bor på landet på det sättet. Vi har då en stor fjärd mitt emot oss. Och för all del en obebodd holme också mitt emot oss. Nu fick vi ju installera den där, men jag blev bara förvånad över att man var så fruktansvärt intresserad av om det var vänd på det sättet att det kunde störa någon granne och alla möjliga sådana här saker.
När jag kör till Bromar med egen icke-elbil så såg jag nu att där i Ekenäs på andra sidan vägen från Dragsvik så har de nästan ett hektarområde som de har byggt nu för solpaneler. Det såg ganska roligt ut. Mitt i allt så kom det där. Det är bra.
Jag har ju också i Ekenäs, och de är mycket aktiva i Ekenäs, så det går att få råd och hjälp med det.
Okej, just ja.
Det finns ju saker som vi kan göra, med andra ord. Ett husbolag kanske rösta fram att gå in för jordvärme och sånt. Men vi är beredda att sänka vår välfärd. Vi är beredda att ge efter och ge av vår välfärd för att sänka.
Om du frågar det här bordet, så vi alla har det för bra, ärligt talat. Mm. Men sen är det just frågan om det, att sen finns det andra människor som inte alls har det så bra som vi. Och då tycker jag det är en fråga om vi kan kräva av dem lika mycket som vi kan kräva av oss.
Här kommer vi in på landsorten.
Ja.
Vet du, med avfolkning och de äldre blir kvar och bankerna stickar och precis, butikerna stickar och allting, att de blir kvar där och de måste ha sin bil. när de åker in till centrum så har de kanske 25 kilometer, men då får inte allt uträtta. De åker tillbaka och följande dag måste de igen dit. Och, att det där,
om man när det gäller bilar, men jag menar det gäller hela levnadsstandarden. Ja. Det är en bra fråga om det.
Inte alla har inte råd heller på, kanske på just i glesorten.
Äldre personer så de mister ju körkortet så småningom också. Där borde man ju ha ambulerande sjuksystrar mer än tanter som kör bil.
Men det är nog bra om man kan tänka liksom i stort samtidigt som man tänker då på detaljplanering. Men till exempel det här att då springa omkring och kolla hur denna utetuppar folk har eller inte har på landet. Så jag tycker att det liksom börjar bli en riktig sån en petitessnivå när man sen tänker på vilka problem vi verkligen har. Att inte tänka liksom bara på liksom då vilka utsläpp eller nedsläpp man har för sig utan verkligen se till då de stora strukturella problemen när det gäller det här.
Det är ju inte heller en fråga om antingen eller utan hellre både och, tycker jag, också när det gäller utevis och på landet. Så att där jag kan inte riktigt säga att man ska sätta det mot varandra det där. Fast det stora är viktigt, men det lilla är också viktigt. Och det lilla är det som vi själva kan göra.
Mm. För att återkomma till klimatpanelen så måste jag säga att där skruvas det ju till. Den här Ollikainen så mycket övertygande så skruvar till det med sikte på 2050. Jag frågar, vem i friden kan veta när han sätter upp de här målen hur det ska vara här 2030 och 35 och så vidare? Vem i friden kan veta överhuvudtaget se så långt framåt vad som händer? Att nu är det där också ett sätt att bygga upp ett ont samvete åt människor. Fast man inte alls vet att kommer det gå, är det möjligt. Kanske det går mycket snabbare till och med.
Nej, men de gör ju det på vissa premisser. De gör ju på premissen att om vi fortsätter så här så ser det ut så här. Och om vi gör det här så ser det ut så här. Eller om vi gör allt det här
litar
så ser
det
ut så här.
Litar du på det där? Litar du? Det är starten igen och finansministern.
Det var nu finansministern, men jag litar ibland litar på honom. Det här är ju bara finansministern, utan det är en...
Det är staten som sitter
men det här är en expertpanel och de vet vad de säger, misstänker
jag. Det var de säger om bilar och trafik och elektriska bilar, så det är... Mycket lite expertis.
Alla de här prognoserna bygger ju på nuvarande kunskap. Exakt, och det sker ju en utveckling hela tiden, i synnerhet just inom det tekniska. Så det där, man måste ju kunna revidera de här planerna, men man måste ju kunna göra upp någon plan i alla fall. Alltså det är den där handlingsplanen som regeringen borde komma fram med. Och där kan man gå lite längre in på detaljnivå, men naturligtvis inte just på utedassnivå.
Den som lever får se.
Du säger det.
Tack ska ni ha.
Tack.
För den här diskussionen.
Tack.
Ytter Dahlberg, Marianne Laxén och Klaus Bremer, mitt namn är Hasse Sundqvist och vi återkommer igen om 2 veckor. Imorgon är det slaget efter 12 som vanligt igen, klockan 12.